Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej, är du krismedveten? Konstig fråga kanske. Men har du koll på vad du ska göra om det där flyglarmet ljuder någon annan gång än första måndagen i månaden 15.00? Har du konserver i förrådet? Idag handlar det om kriser och katastrofer och hur vi hanterar dem. Hur bra är vi egentligen på krisberedskap i samhället och vilka blir preppers? Jag heter Fritte Fritzon och det här är Allt du vill att veta.
Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att både förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för de här uppgifterna fördelas på ett stort antal aktörer som myndigheter, kommuner och företag. Men egentligen är vi alla ansvariga, och att tänka på hur väl rustade vi själva står inför en oväntad situation är ingen dum idé. Den som ska berätta för oss om det här heter Herman Geijer. Han är författare, föreläsare och zombieöverlevnadsexpert. Han sommarpratade 2015 och har gett ut ett flertal böcker. 2018 kom Överlev katastrofen, 12 sätt att förbereda dig. Varsågoda, Allt vill att veta om hur du överlever katastrofen med Herman Geijer.
Hej och välkommen till podden, Herman Geijer.
Hej, tack.
Idag ska vi prata om krisberedskap och hur man klarar av en eventuell katastrof. Men allting började med zombies för din del, eller hur?
Ja, det gjorde väl det egentligen. Det var lite konstigt. Det var, jag satt och kollade på zombiefilm med en kompis som jag bodde med i Uppsala för ganska många år sedan. Kanske, jag vet faktiskt inte riktigt när det var ens. Men jag kommer ihåg det att vi började prata. Det var Dawn of the Dead från 78, så det var en sån här klassisk zombiefilm. Och vi började prata om så här, vad skulle vi göra om det här verkligen hände, och det blev så här jättekul diskussion om att klättra upp på taken och plundra grannarnas lägenheter, hur mycket vatten vi skulle kunna få in i garderoben och så här, vad skulle vi göra när vi var tvungna att fly från Uppsala. Sen pratade jag med andra om så här zombier och vad skulle du göra om zombierna kom och så här. Och jag upptäckte att många hade intressanta saker att säga utifrån vad de kunde och vad de hade varit med om. Så då gick jag till ABF, Arbetarnas bildningsförbund, och sa så här, ja, men jag skulle vilja starta en studiecirkel i att överleva zombiekatastrofen. Och de var väl inte Det var väl inte silversmide och spanska och sådana grejer som de brukar ha, utan det, ja, men de, jag lyckades övertala dem i alla fall. Och så blev det jättemånga anmälda. Och då fick jag lite panik, för jag kunde ju ingenting egentligen. Utan det var, jag var tvungen att så här, lära mig så här, för allt från zombien som monster till kris och katastrof, överlevnad. Hur vi beter oss, vad myndigheterna skulle göra, samhället. Så, där. Så då började jag läsa på mycket och sen har det liksom rullat på.
Men du, varifrån tror du vårt intresse för efter katastrofenskildringarna kommer? Vad fyller de för funktion?
Alltså jag tänker att det finns en ganska stor oro i samhället generellt. Eller så här, oro för framtiden, med att det är klimatförändringar. Och nu är det liksom alla från höger till vänster har ju pratat om så här, ja men, olika typer av katastrofer. Så det är ju någonting som drar. Vi är oroliga och vi liksom tänker att framtiden kommer bli sämre. Och det behöver vi på något sätt hantera. Och ett sätt att göra det är liksom att man kollar på postapokalyptisk film och liksom fantiserar kring det. Liksom. Då vet vi att det är ett fiktivt scenario. Zombie finns inte på riktigt, så vi kan liksom leka med det. Det blir inte riktigt lika hotfullt som att gå omkring och tänka liksom, klimatförändringarna. Alltså jag tänker att det är, så här, det är därför det är zombiefilmer mycket större än så här, cli-fi eller alltså, så här, klimatdystopier. Även om sådana också finns så är det lite svårare att ta till sig. Också för att det är en långsam, lite mer smygande liksom, katastrof som kommer.
Det blir en lång film om man ska skildra vattennivåernas långsamma stigande under 150 år kanske.
Ja, men precis. Då är det lättare att köra liksom, eller som med Day After Tomorrow. Liksom, att det blev en jätteistid supersnabbt. Liksom. Mm. För jag tror att den här, att vi vill ha den här liksom, ena dagen är det så här och andra dagen är det så här. Mm. Och vem är jag i den här situationen? Det är också den tanken liksom. Att jag tror att vi många gånger så här känner oss lite trötta på oss själva och den här personen och det här livet som vi lever. Och så här fantiserar om vem jag skulle vara i den här situationen. Vem är jag innerst inne? När det verkligen skiter sig, vem kommer fram då? Och då tänker ju alla sig själva att man är den här hjälten som liksom räddar alla och ser till att allting blir bra.
Jag tänker ju direkt på filmen Turist där pappan i familjen då har någon slags idé om att han är den här hjälten, men att han är den som springer först när lavinen kommer. Men vilka risker då kan vi se i framtiden? Du nämnde ju då klimatkrisen.
Ja, det är väl den stora som jag tänker, och den bär ju många andra saker med sig. Och jag tänker att även den här liksom coronakrisen som vi är i precis just nu är på vissa sätt en del av klimatförändringarna. Pandemierna kommer komma vanligt, alltså när vi förstör de liksom naturliga ställena där djur bor, så kommer de eller vilda djur bor, så kommer de närma människor, och att människor också jagar dem för att äta dem i större utsträckning. Och så har vi de här stora liksom kyckling- eller fjäderfäfabrikerna som ligger mitt i städerna också, som på sikt kan orsaka till exempel antibiotikaresistenta bakterier i större utsträckning och sånt där. Så att där har vi också saker. Så pandemier skulle jag säga är en sak som kanske inte är direkt kopplat liksom, men som ändå är en följd av det. Men ökat fall av extremväder till exempel, det kan vi se att det ökar ganska mycket och har gjort det sen, ja, men, i takt med att temperaturen verkar höjas, så ser vi ökade fall av extremväder.
Just det, vilket i sin tur då kan leda till flyktingströmmar, vilket kan orsaka politisk turbulens också.
Absolut, absolut.
Så alltså, allting hänger ju ihop.
Det gör ju det. Alltså klimatet hänger ihop med ekonomin också, energi. Alltså ju mer olja vi pumpar upp och använder, desto mer desto snabbare går klimatförändringar, desto värre blir det. Så att där finns så många aspekter i det. Och det tänker jag är liksom den stora grejen som vi behöver arbeta mot, så att det inte blir det. Men vi måste samtidigt som vi liksom försöker stoppa de här klimatförändringarna som faktiskt händer och kommer hända, oavsett om människan försvinner imorgon, så kommer klimatförändringarna fortsätta rulla på av snöbollseffekter. Men vi måste också tänka liksom, att vi behöver förbereda oss på dem på något sätt. Liksom. Vi behöver lära oss hantera ett tillstånd som inte kommer vara lika stabilt som det vi haft liksom, den senaste tiden. När vi växte upp så var det snö varje vinter. Man kunde lita, alltså det kunde vara dåliga somrar, men vi kommer inte kunna lita på att det fungerar på samma sätt. Jordbruket kommer förändras för att vi inte kan lita på att det inte kommer frost i juni på samma sätt. Eller att liksom, ja, årstiderna kommer förändras också liksom i det här. Så att det är en massa saker runt omkring. Och det är både adaptation och mitigation brukar man prata om. Alltså bara lindrande, att vi ska liksom preppa eller förbereda oss för någonting. Men sen är det också att stoppa det liksom. Att både stoppar och lindrar. Men så det, jag skulle säga klimatförändringen är jättestor. Och det är väl det som jag tänker framför allt är det vi behöver förbereda oss på. Sen så här, ekonomisk kollaps, den kommer ju nu. Men det återkommer ju också hela tiden. Alltså på samma sätt som pandemier kommer liksom i influensapandemier så här kommer med. Förut sa man ungefär 3 gånger per 100 år. Men nu kanske det är oftare, det är svårt att säga. Men att ekonomiska kriserna kommer ju också hela tiden. Det är inbyggt i kapitalismen att det krisar ibland.
Mm. Men hur ser vi människor egentligen på risker då? Och potentiella hot?
Ja, vi gör ju riskbedömningar hela tiden i vårt vardagsliv. Liksom. Sätter man på sig cykelhjälm eller slutar röka eller bilbälte. Liksom. Och en del saker är ju mer vardagliga än andra, brandvarnare eller brandsläckare och sånt där. Och det gör vi väl utifrån ganska mycket att vi utgår från att så här, vardagen kommer ändå fortsätta vara som den är, men vissa saker är ändå bra att ha. Liksom. Det är bra att ha en hemförsäkring för att man vet, man känner någon eller man har hört om någon vars hem brann ner eller som blev bestulen. Liksom, eller så här. Så att det en försäkring och sådana saker kan kännas rimliga. Men sen är det ju så här, de större hoten är mycket svårare att börja förbereda sig för. Liksom om man tänker på så här prepping och sånt där. Och de här prylarna man ska hemma. Så är det väldigt lätt att skjuta det bort från sig. Jag tror också att det handlar lite om att vi ser de här hoten som så himla stora. Att vi liksom tänker oss att det blir apokalyptiska situationer snarare än att det blir ett strömavbrott på 2 veckor. Eller liksom, de flesta kommer inte dö av det, men det kommer bli rätt jobbig tid om man inte har förberett sig på det.
Vi lever ju i teknologiskt utvecklade samhällen och vi lever i storstäder med mycket teknik, men det gör oss ju också då väldigt sårbara för kriser och katastrofer, eller hur?
Mm. Ja, alltså vi har byggt in oss i ett samhälle där vi har som vi inte riktigt kan göra någonting åt. Liksom. Det går inte att betala sina räkningar om internet försvinner. Alltså samhället har satt vissa krav på saker som vi behöver kunna eller ha hemma eller liksom göra för att klara det vardagliga. Och det gör oss sårbara och vi kan inte hantera den sårbarheten. Liksom.
Det är det som kallas sårbarhetsparadoxen.
Ja, men precis. Att vi är sårbara på ett sätt som vi inte kan hantera. Alltså den enskilde individen kan inte ha någon sorts individuell förberedelse för att inte kunna betala sina räkningar på nätet. Eller de flesta som bor i lägenheter i Stockholm kan inte så här säkra sin egen matförsörjning. Det kräver att vi har bilar på vägarna som fungerar, det kräver att vi har ett fungerande betalsystem, det kräver en massa saker liksom, och att produktionen fungerar som den ska i där maten produceras, att det inte finns eller att det inte sker något drivmedelsstopp eller att det är ett vulkanutbrott på Island som det var förut, alltså som hindrade massa reservdelar från att komma. Vi kan inte förbereda oss riktigt för alla typer av katastrofer, så vi blir mer sårbara oavsett hur vi agerar. Liksom. Mm. Däremot så är vi på många sätt ett otroligt mycket tryggare samhälle än vad vi någonsin har varit, att vi kan bota massa sjukdomar och sånt där som folk dog av för 100 år sedan utan liksom, och inte hade någon möjlighet att klara sig. Så vi är också säkrare på vissa sätt.
Ja. Men en sån enkel grej som vatten i kranen då? Alltså om det blir ett totalt strömavbrott i flera veckor, kommer något vatten i kranen här?
Nej, alltså lite beroende på hur du bor, men kanske runt ett dygn efter ett strömavbrott så kommer vattnet försvinna. Det beror på hur högt man bor, hur stor tryck det är i vattentornen och som är närmast och sånt där. Så nej, det kommer vi inte kunna förvänta oss. Och därför är det bra att ha vatten hemma lite grann, tänker jag.
Ett glas
vatten hemma. Nej, men någon dunk liksom, och så här, eller att man har några PET-flaskor i frysen eller stående någonstans.
Ja. Tycker du generellt sett att vi har en bra krisberedskap i vårt samhälle?
Det beror på hur man ser det. Alltså, jag tror det finns ganska bra beredskap för de flesta som inte är mellan kanske 20 och 30 och bor i storstäder. De har rätt låg beredskap, i alla fall i form av så här, att ha grejer hemma. Däremot på landsbygden i mindre städer, äldre eller liksom barnfamiljer har ju oftast mer saker hemma som vi behöver. Så där, om man pratar på liksom ett så här individplan så finns det, skulle jag ändå säga, att det är hyfsat. Och vi är mer förberedda än vad vi tror generellt. Det finns en massa resurser som vi inte tänker på, liksom att så här, att vi kan lyssna på radio i våra bilar även om det är ett strömavbrott så vi får information. Någon kanske har en husvagn. Alltså man har ställen liksom, eller möjlighet att åka iväg till andra ställen. Så jag tänker att det finns ändå en beredskap som man inte tänker på.
Nej, men har man ju sett i de här filmerna också att det blir så här långa köer på motorvägarna. Och det är där skiten händer också.
Det är där zombierna kommer sen. ja, absolut. Det kan det göra. Att bara rusningstrafiken som det ser ut nu liksom, i normal fall är ju inte så kul. I Stockholmsområdet i alla fall. Nej. Men på samhällsplan så kan man säga att det... Att vi inte är det. Och jag tycker att coronakrisen visar det ganska bra. Och det handlar ju om så här samhällets stödfunktioner. Det handlar om den offentliga sektorn. Att den är så underbemannad och utsåld liksom till aktörer som har ett ganska oklart ansvarsområde i kristider. Och i och med att vi har alltså privatiserad vård och liksom och apotek så har inte de samma typ av lagerhållning som det har funnits tidigare. Tidigare fanns ju liksom en 5-10% överanställning inom vård- och omsorgsyrkena till exempel för att man skulle kunna hantera att folk är sjuka mycket och sånt där. Och att personalen inte ska bli sjukskriven för att man går in i väggen. Mm. Och så är det inte, nu är det liksom en konstant underbemanning. Och det är ju extremt förödande för beredskapen. Så liksom en stark offentlig sektor är en otroligt bra krisberedskap egentligen. Mm. Sen är jag lite osäker på om man pratar pandemiplanerna, liksom, alltså hur mycket Folkhälsomyndigheten och MSB, liksom, hur deras planer var och hur den beredskapen var. Men de har i alla fall planerat för att det kommer komma en pandemi. Det har kommit ut sådana rapporter från minst 2005, förmodligen tidigare också. Alltså från, då var det Krisberedskapsverket som det hette som släppte en så här, att planera för pandemi.
Mm. Om vi ska gå in på psykologin lite grann. Hur reagerar människor när det händer någonting momentant? Det kommer ett larm om en naturkatastrof eller en brand eller någonting sånt där. Är vi rationella?
Ja, på sätt och vis. Alltså det rationella om det börjar brinna är att ta sig därifrån. Men det är inte alltid vi gör det direkt. Det finns en amerikansk journalist som brukar prata om att det finns tre faser som de flesta av oss går igenom. Och det är först en förnekelsefas. Amanda Ripley heter hon. En förnekelsefas där vi liksom inte tar in det som händer. Vi står och liksom, fortsätter med det vi gjorde tidigare i allmänhet. Och bara liksom vill hålla det här borta. Och det handlar ofta om att det är något som vi inte har kunnat föreställa oss. Någonting som vi inte räknar med händer varje dag. Liksom. Och det kan leda till att folk fortsätter gå ner i liksom tunnelbanenedgångar fast det kommer rök ur dem eller att vi struntar i att det luktar rök eller att det kommer brandlarm är lite svårt att strunta i. Men däremot så leder det inte till att vi direkt går ut bara för att vi hör brandlarmet. Utan det är ganska ofta vi så här, håller för öronen eller liksom försöker skydda oss från signalen snarare än att försöka göra någonting åt det faktiska hotet. Men så det är första förnekelsefasen. Sen kommer vi in i någon sorts förhandling eller övervägande fas när vi börjar fundera på vad kan vi göra, hjärnan börjar jobba så här, vad har jag varit med om tidigare i livet som påminner om den här situationen som kan ge mig någon sorts handlingsmönster liksom. Och det kan ta lite tid och det är också det, där vi kan se att folk står och verkar vara ganska passiva, att man liksom står och så här, söker sig till andra människor, står och småpratar. Vid 9/11 till exempel så tog det ganska lång tid för folk att evakuera. Folk gjorde färdigt arbetsuppgifter och gick och hämtade saker. Sen gick man kanske till de här liksom vattenstationerna som finns i amerikanska kontorslandskap för att försöka förstå liksom vad som hände och få någon sorts rätsida på vad eller att någonting hade hänt innan man evakuerade. Så det tog människor som överlevde i snitt 6 minuter att ta sig till nödutgångarna liksom, och börja gå ner för de här trapporna. Och det är rätt långt tid om ett flygplan har flugit in i huset man sitter i. Det är liksom vi håller det gärna borta liksom. Vi vill inte vara med om dåliga saker och därför försöker vi hålla det borta. Och sen kommer vi till handlingsfasen som är den sista då, där man börjar faktiskt agera. Och det är liksom det viktiga är väl att försöka hitta sätt och så snabbt som möjligt liksom passera de här förnekelsen och förhandlingen för att börja agera och sen agera på ett sätt som känns rimligt då.
Just det, men det låter ju som att vi är betydligt mer altruistiska än man tror, att man tänker sig kanske att folk ska springa över varandra för att kunna ta sig ut, men det är betydligt mer civiliserat på något sätt.
Ja, verkligen. Panik, masspanik ska man säga, är ju rätt ovanligt. Och det krävs att vi är instängda på något sätt, att möjligheterna för att undkomma minskar hela tiden. Och att vi känner livsfara. Mm. Då kan då kan masspanik utbryta. Men det är rätt ovanligt. Men däremot så att, så här, att snabbt springa mot en dörr om det är liksom någon kommer in någon person med ett vapen eller så här, det är ju inte panik liksom, utan det är ett fullt rationellt beteende. Mm. Däremot kanske vi, om vi ser att någon har ramlat, vi hjälper den upp, alltså vi behåller den förmågan, de flesta av oss, trots att vi är rädda och trots att vi kanske liksom inte ens tänker, utan vi bara gör som vi brukar göra.
Ja, just det.
Och det är något som har påverkat mig och min syn på människan ganska mycket, för innan så visste inte jag så mycket av det här. Jag tänkte att det var så här som i alla liksom amerikanska filmer, eller som man ofta får skildrat i media, att det är så här varje man för sig själv liksom, och att man så här springer och att det blir, alla blir som galna och så här börjar vässa tänderna efter 3 dagar liksom, när någonting har hänt. Men vi beter oss ganska mycket som vanligt, men beteenden förstärks kan man säga. Så att liksom men vi kanske blir, det är vanligt att vi blir mer solidariska, mer att vi vill hjälpa andra, för vi ser att vi också är utsatta och vi tänker att, alltså, vi inser att vi är beroende av andra för att klara oss i en annan utsträckning.
Människan är en social varelse då, även i kriser och katastrofer helt enkelt.
Absolut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du diskuterar också det här med katastrofer och maktförhållanden, som jag tycker är rätt spännande. Att ibland till och med är så att de som har makten är de som skapar panik och så.
Ja, men det har vi sett i ganska många katastrofer också. Det är ett begrepp som heter elitpanik, som är myntat av 2 sociologer som heter Lee Clark och Karen Chess. Och det handlar väl om att eliterna, alltså politiker, eller liksom, det kan även vara andra typer av makthavare eller liksom, polisväsende också i viss utsträckning, utgår från de här bilderna av att folk beter sig som ociviliserade vildar och liksom bara stjäl och plundrar och våldtar vid katastrofer. Mm. När vi inte gör det, när vi försöker hjälpa de andra. Men de tolkar det de ser genom det rastret. Vilket leder till att deras åtgärder blir kanske mer att så här, skydda affärer. Eller liksom försöka hålla folk hemma fast alla försöker hjälpa varandra. Liksom, och så här, att man försöker stävja människor istället för att stödja den ömsesidiga hjälpen som alltid uppstår i kriser och katastrofer.
Just det, du skriver om Katrina i New Orleans till exempel, där militären inte alltid liksom, löste problemen på bästa sätt.
Nej, precis. Nationalgardet blev inkallade ganska snabbt och polisen sköt ihjäl folk som de liksom tänkte var betedde sig kriminellt på något sätt. Mm. Och det kunde vara att så här, det finns något exempel på en som skulle rädda någon grej från sitt hus. En svart man som gick till sitt hus och skulle hämta ut några saker som förmodligen var värda mycket pengar. Och gick ut och sen såg polisen det och sköt honom för att de utgick från att han var plundrare. Ja. Så även så här rasistiska stereotyper, alltså kan också förstärkas. Och det kan man också se i vissa av de liksom lite rikare vita områden. Att där försökte man spärra av så att svarta inte skulle kunna komma igenom. Eller det handlar väl om fattiga framförallt. Men eftersom New Orleans är liksom väldigt tydligt liksom att de svarta är fattigare där, så var det som blev resultatet av det hela. Och nationalgardet liksom också utgick från att folk betedde sig illa och liksom skulle plundra butiker och sånt där och ställde sig utanför butiker för att vakta dem när på många ställen så var det butiksägarna själva som öppnade upp sina butiker för människor så att de skulle kunna gå och hämta det de behövde. För de insåg också att så här, det här, här är en massa människor i, som behöver saker och det finns saker i min butik, jag öppnar den.
Ja. Det låter som polis och militär i flera länder borde lyssna på det här avsnittet helt enkelt.
Ja, absolut.
För att få en mer nyanserad bild av hur vi hanterar kriser och katastrofer. Hur kan vi förbereda oss på oväntade situationer rent psykologiskt?
Alltså jag tänker att vi behöver fundera på så här vad som faktiskt kan hända och tänka att imorgon inte behöver vara som idag. Och liksom på något sätt acceptera att situationer kommer kunna bli sämre. Och sen är också att vi behöver andra människor väldigt mycket. Så att så här, ha starka sociala nätverk, känna sina grannar. Alla de där sakerna gör att vi ökar vår resiliens, alltså vår motståndskraft mot yttre påfrestningar. Så att jag skulle säga att det är sådana saker som är så här viktigare egentligen än att ha rätt vevradio hemma eller ha 20 vattendunkar eller liksom konserver. Sådär. Så att, psykologiskt så är det så vi behöver andra. Liksom. Vi behöver ha tillgång till information och veta ungefär vad som händer. Och så.
Ja, just det. Men vilket mindset ska man ha vid en katastrof? Är det optimisten eller realisten eller pessimisten som har störst chans att klara av det?
Alltså egentligen tror jag att vi behöver alla tre. Ja. Lite grann. När jag föreläser för barn som jag gör ibland, då brukar jag prata om att så här, Bamse, de har, så här, Skalman, Lille Skutt och Bamse är ett rätt bra gäng. De är väldigt olika. Men, och det är alltid så att någon räddar någon annan. Liksom. Det är inte alltid Bamse som vinner fast han är stark och snäll. Liksom, utan det kan vara att Lille Skutt har... Han är ju rätt rädd. Liksom. Han vet att saker kommer gå fel. Och han har en bra riskbedömning eller liksom oro för det. Och Skalman är liksom eftertänksam också. Alltså när man läser de här som vuxen, också Bamse som jag gör lite grann nu eftersom jag är barn, så märker man att Skalman är en riktig idiot. Alltså, faktiskt. Men han är eftertänksam och liksom rationell, men han skulle inte lösa så mycket själv heller. Liksom. Och Bamse bara går rakt in i allting utan att riktigt tänka på konsekvenserna för att han tror att allt kommer gå bra. Ja. Och tillsammans blir det här ett ganska bra team. Liksom. Så vi behöver lite av allt, tror jag. Men jag tänker att någon typ av optimism är viktig, eller någon typ av tro på att saker kommer kunna lösa sig. Inte att man liksom sitter och väntar på att någonting löser sig, utan att man arbetar för att någonting kan lösa sig. Så någon sorts så här, realistisk optimism, att man utgår från situationen som den är, men att vi liksom kan hitta, vi behöver hitta lösningar på problemet. Mm. Jag tycker det finns Rebecca Solnit, som är amerikansk författare också, hon pratar om hopp. Hon skriver en bok som heter Hopp. Och då pratar hon, hopp är liksom inte som en, det är inte en lott som du sitter och har i fickan, utan hoppet är den yxa som du slår sönder dörren med liksom, i en sån situation som det behövs. Mm. Och att det är så här, hoppet är en aktiv handling. Hoppet är inte passivt, för då är det helt värdelöst. Mm. Men om hoppet också är förknippat med att så här, jag försöker göra någonting åt det här, då är det otroligt viktigt, otroligt viktigt för att klara alla typer av situationer, eller alla typer av svårigheter. Som
just det, men du skriver i din bok också om det här med att en tro kan vara viktig. Det kan vara tron på, eller drivkraften om man vill återförenas med sin familj. Men det kan också vara en Guds tro. Att det kan vara viktiga drivkrafter i så här riktigt vidriga katastrofer och krig och koncentrationsläger och annat.
Mm. Jag läste mycket böcker av liksom, eller om koncentrationslägren då, och vilka som klarade sig där. Och där var det en viktig sak, liksom, att man hade någonting som man trodde på. Och det var liksom så, antingen tror man på Gud, och då tänker man att så här, det finns en mening i det här lidandet. Alla religioner har ju väldigt mycket lidande i sig, liksom, och att så här, skapa någon sorts mening. Det finns, Gud har en plan i att jag ska liksom, genomgå det här för att sen komma ut som en bättre människa eller komma till himlen eller vad det nu blir. Liksom. Och kommunisterna då som satt i koncentrationsläger också, de såg väl att det här var någon sorts så här, ja, det här är fascismen, är ju så här kapitalismens yttersta steg, så efter när det här är borta, då kommer kommunismen liksom sen. Mm. Så att det fanns också någon sorts mening eller historisk liksom kontext i det lidandet som man var i, och i en rörelse framåt. Mm. Och liksom återförenas för sin familj, och alltså det är ju mer... de mer personliga liksom, drivkrafterna också som kan vara jätteviktiga. Men det hänger väl ihop med hopp, tänker jag. också där. Att man tänker att det finns en morgondag som kommer vara bättre än det helvete man är just nu.
Ja. Då har vi löst det. Stark gudstro och en stor offentlig sektor. Så har vi bra resiliens inför framtiden.
Ja.
Folk reagerar ju helt uppenbart olika på oväntade situationer. Alltså, går det att säga någonting om vilka som är mer handlingskraftiga?
Jag tror att det är ganska svårt på en individuellt plan att säga det. Det går ju att träna upp sig i olika händelser. Och det är det som så här räddningstjänsten gör hela tiden. De övar på scenarion som är liknande de som de tänker ska hända. Alltså därför vi har brandövningar på alla skolor, för att det funkar jättebra att öva på saker som så här vi tror ska hända. Och det gör, alltså om vi har övat på en situation rent fysiskt, vi har liksom testat på att ta brandutgången ut, då har vi mycket bättre chanser att göra det när det verkligen händer. Eller att man liksom, om man har provat att bli iknuffad i en isvak med kläderna på, så man kan öva på det liksom, och ta kontroll över andningen, så är det mycket lättare att hantera det när det verkligen händer. Så det går ju att öva på i viss utsträckning, men jag tror det är svårt att veta exakt vem man är. Men däremot så det är väldigt lätt att känna skuld efter en sån liksom, situation. Det är många överlevande som pratar om det. Survivor's guilt eller överlevnadsskuld som en sån känsla. Så varför klarade jag mig? Eller så här, varför gjorde jag som jag gjorde? Jag kunde ha räddat fler. Och det gör man utifrån hur man själv upplevde den situationen. I själva verket kanske det bara handlar om sekunder. Man skulle inte ha haft en chans. Det var, man hade tur. Man tog ut en och sen klarade sig själv.
Men det går ju inte att förbereda sig för.
Nej. Nej. Alltså det är väl rent mentalt att liksom, och fundera på att det kan hända. Liksom. Men sen ja, att skapa mening, försöka skapa mening i det som händer. Tänker jag också kan vara ett bra sätt. Även i olika typer av lidande. Och så.
Ja. Om vi ska gå in på det här med prepping då lite grann. Vilka är egentligen som blir preppers?
Ja, det beror på om man pratar om så här preppers som är katastrofförberedda. Eller preppers som i...
Jättegalna.
Eller sådana som identifierar sig som preppers. Som tänker att så här, jag är en prepper.
Ja.
Där skulle jag säga att det är liksom en majoritet, i alla fall i Sverige, vita män. Liksom, i kanske 30 plus åldern liksom, som börjar bli oroliga för saker som man ser runt om i samhället. Och det kan vara allt från liksom så här, högerns prat om systemkollaps till klimatoro eller sådär, liksom, att man behöver ta hand om sig själv. Rörelsen kommer ju ganska mycket från den amerikanska så här, survivalist-traditionen som är en så här, högerkristen liksom, med mycket vapen och mycket liksom, jag ska försvara den starka mannen ska försvara sin familj mot alla andra. Liksom. Mm. Alltså den bilden finns ju mycket liksom från USA och som i viss mån har kommit hit. Men jag skulle säga att prepperrörelsen i Sverige är betydligt bredare och kan också vara så här gröna vågare 2.0, så här hippies som flyttar ut. För man tänker att klimatet kommer förändras, vi kommer inte kunna bo i stan, vi måste ordna med vår egen matförsörjning. Och liksom.
Mer friluftsfrämjandet än NRA, helt enkelt.
Ja, precis. Men jag skulle säga att båda varianterna finns i Sverige. Och det är väl någon typ av oro att man försöker ta kontroll över en situation som vi egentligen inte kan kontrollera. Alltså klimatförändringarna är ju så stora, så komplexa. Man kan tänka så här, men min bilresa 3 kilometer, den spelar ju ingen roll överhuvudtaget. Liksom. Men då, man kan inte riktigt kontrollera vad som händer. Liksom. Så ett sätt att försöka ta kontroll över situationen är att tänka så här, men jag ska i alla fall kunna klara mig om någonting händer. Liksom, en vecka ska jag kunna vara själv, liksom, inte behöva hjälp utanför. Jag ska kunna sitta i min lägenhet eller i mitt hus utan att få hjälp av någon annan.
Men förutom det här med att ha mat och förnödenheter och så här, hemma, finns det folk som bygger så här bombsäkra rum och så där också? Eller?
Alltså det förekommer nog. Jag tror att det är inte så många. Däremot är det väl en del av de som är mer seriösa prepper som skaffar sådana här bug out location. Att de skaffar eller liksom har någon sorts typ sommarstuga som är lite mer förberedda. De tänker sig att när det skiter sig ska de dra dit och så ska de kunna vara där och vara liksom hyfsat självförsörjande under en längre eller kortare tid.
Där finns ett armborst.
Ja, men precis.
Jag jagar vildsvin med.
Ja. Men det kräver ju liksom resurser att köpa ett sånt ställe och ha liksom, kunna åka dit hela tiden och sånt där. Jag vill ju mer lyfta fram så här kunskaper och mindset och de här sociala nätverken som det viktiga för att klara sig. För det är det som kanske har mer stöd i forskning i alla fall. Men det finns ett område som kallas för community resilience, alltså så här, lokal gemenskaps motståndskraft så där, som är viktig. Att man bygger upp lokalt där man bor olika former av strukturer för att kunna hantera problem. Det är något som jag tror väldigt mycket på. Och nu, det finns en sån rörelse lite grann i Sverige som kallas för Preppa tillsammans. Så att det finns sådana Preppa tillsammans-grupper på olika ställen som håller på med det. Och det tycker jag är superspännande.
Men det är ju bra, för att även om det inte händer någonting så har man i alla fall lite samvaro och lär känna sina grannar och sådär.
Ja, men precis. Det är faktiskt något som man alltid har nytta av. Alltså det är alltid någon som har en borrmaskin som man behöver låna, eller så behöver man barnpassning eller så. Ja. Det är också trevligt att småprata lite med folk, alltså känna folk runt omkring sig tycker jag.
Men vilka fysiska behov måste vi tillgodose då när vi hamnar i en överlevnadssituation?
Vatten, vi behöver vätska. Det är lite svårt att säga exakt hur mycket, men man brukar säga så här, typ 3 liter om dagen eller 2 liter om dagen beroende på hur mycket man rör sig. Och sen behöver man ju tvätta sig och sånt där också. Vi behöver äta mat, såklart. Vi behöver sova. Vi behöver värme. Det är allmänhet det viktigaste, det man ska tänka på först så här, i liksom så här överlevnadssituationer. Om man går vilse i skogen eller så här, så måste man tänka på att hålla sig varm. Och sen finns det liksom ett par till som man kan säga gemenskap, trygghet, information som kan liksom klumpas ihop ibland till ordet psyke. Men det är lite olika. Men de sakerna är också så här, väldigt viktiga.
Konjak tycker jag täcker in alla de här. Värme, vatten, att man sover bra på det, och det är bra för psyket också.
Ja, kalorierna också. Ja, det kan ju tycka så. Men det har ju också så, alltså så här, alkohol gör ju faktiskt att vi sover sämre. Ja. Vi blir uttorkade. Ja, kalorierna är väl, det är svårt att argumentera mot det. Liksom, ja, att det ja. De är bra. Men trygghet, ja, man blir lite glad.
Ja,
om man inte är rädd innan, för då kan det ju bli värre bara.
Ja, precis. Nej, men jag skulle nog inte ha en flaska konjak istället för en flaska vatten. Det tror inte jag ens att jag hade valt faktiskt.
men det är en bra ändå tanke för att det är någon så här vardagslyx liksom. Eller så här, den här som sätter lite guldkorn på tillvaron liksom. Att om man har ett så här förråd hemma som man tänker man ska klara sig med, så kan man ha choklad och chips och godis, alltså sådana saker också. För att det gör att man blir så mycket gladare.
Ja, precis. Ja, men någon gång när jag var fjällvandrare hade vi gått till Sarek i 5 dagar. Så då tog en av mina kompisar upp, då hade han tagit med sig så här hamburgare på burk. Och det är ju inget så här som man äter hemma kanske. Men där och då så kändes det extremt lyxigt att det var en konserv med liksom en hamburgare mellan 2 bröd som vi grillade och åt. Det var ju oväntad lyx där och då.
Ja, men det blir ju så. Småsakerna blir betydelsefulla liksom. Alltså det blir också ett så här minne. Så du kommer ihåg det. Du kanske inte kommer ihåg allting annat du åt.
Ja, precis. Nej. Men om man ska bunkra hemma då? Alltså vad ska man ha hemma? Vad ska man tänka på? Vilken mat ska man satsa på? Vad behöver man i övrigt då?
Jag tänker att det är bra att ha torrvaror och sånt som inte behöver kylas eller frysas. Och där tänker jag att köp mer av det du normalt använder. Istället för att ha massa så här konservburkar med äcklig ravioli liksom, så har du mer av det som du brukar. Jag brukar äta mycket bönor, ha liksom några extra burkar, krossad tomat, samma, ha extra pasta, extra ris, extra havregryn, tortillabröd, jordnötssmör, sylt, alltså alla sådana skafferivaror som man normalt använder. Det kostar inget, alltså det kostar väldigt lite extra att ha några extra burkar liksom hemma, istället för att man behöver köpa varje gång det tar slut. Så det skulle jag säga är det viktiga. Alltså mat är ju, vi kan ju så här äta, vi skulle överleva på mjöl ganska länge liksom, bara röra ut mjöl i vatten och dricka, men vi skulle ju inte må bra av det, alltså rent psykologiskt tänker jag då. Så att man tänker att man har, om man vill upprätthålla någon typ av normalitet, man vill äta mat som är god, som är varm liksom. Så ett triangakök är bra att ha, eller något annat, något sätt att värma mat på. Men sen att man har mer av det man brukar använda.
Just det. Men vevradio pratar vi om, att man ska kunna lyssna på vad myndigheterna säger.
Ja, det handlar ju mycket om information, att så här, kunna veta vad som händer. För när vi inte vet, när det finns luckor i liksom vår information, vi fyller på de luckorna själva på olika sätt utan att tänka på det liksom, med vad vi tänker känns rimligt och sådär, så vi kanske sen fattar beslut som är helt felaktiga. Och det tycker jag vi ser ganska mycket av i coronagrejen också, att det finns ett otroligt sug efter information liksom, och att det släpps hela tiden nya forskningsrapporter. Ja, det kan överleva så här länge på metall, det kan överleva så här länge på plast, eller det kom från myrkotten, eller det kom från fladdermus, alltså så här. Vi vill veta för att kunna ta kontroll över situationer, kunna förstå vad det är vi är med om. Men det som är så problematiskt just nu är att vi vet ju ingenting om hur det kommer bli om en månad, om två månader, om tre månader. Så därför tror jag att många är rädda liksom. Att så här, frånvaron av information av ett så här, jag tror vi skulle kunna härda ut väldigt länge så här, i också en benhård karantän. Om vi visste att så här, 1 september, då kommer Stefan Löfven slå på en gång och säga, nu kör vi, nu är allt tillbaka, då kan vi härda ut det. Och jag tror att folk, att vi har den här lite lösa liksom, karantänslagarna nu är för att det inte finns ett sånt liksom klockslag bortåt. För då, alltså det skulle bli mycket svårare att hantera. Vi vet inte när det här kommer ta slut. Det kanske blir värre snart liksom. Och då har vi en sak till att sätta in för att liksom försöka hålla det mer. Men för vad vi märker är ju att det är svårt att hålla, alltså även när det är lagstiftad karantän eller så här, som de är i många andra länder, så folk bryter ju ändå mot det efter ett tag. Det är inte så att en lag gör att man inte bryter mot den.
Ja, just det.
Men man kan inte ha den hur länge som helst för att det blir verkligen ohållbart.
Just det. Men förutom mat och ficklampa kanske och trangiga kök, finns det några andra förnödenheter som man borde ha hemma?
Ja, men vattendunkar har vi varit inne lite grann på. Så att man har några dunkar med vatten hemma. Eller liksom, det går ju att ha sån här, ja, men bubbelvatten också, liksom några sådana sexpack som funkar. Så ja, men där tänker jag. Men information är ju en väldigt viktig sak. Men det behöver inte heller alla ha. Känner med sina grannar och grannar har en vevradio, då kan man lyssna tillsammans eller man liksom pratar om det. Så att den informationen kan ju spridas. Och det kan också vara bra att ha så här, vattenrening och sånt där. Om det är så att man bor nära vattendrag som har hyfsat drickbart vatten. Men att man ändå vill vara på den säkra sidan och så
är det olika filter och
ja, det finns en uppsjö av olika tabletter, filter, pumpar som renar vatten. Jag är inte superintresserad av det. Att koka vatten är det bästa sättet egentligen att rena det på. Så det är väl det som jag liksom förlitar mig på att jag skulle kunna göra.
Hur väl förberedde du egentligen själv inför en eventuell kris?
Ja, men jag skulle säga ganska bra. Jag brukar prata om så här, det som är viktigt är ju så här, känna grannar. Och det, jag har ganska bra koll på mitt närområde. Jag har med vänner där liksom. Och sociala, liksom, eller så här, kunna organisera. Det har jag också hållit på med hela livet på olika sätt. Så det är också så här, bra på att få igång folk och göra saker tillsammans. Och sånt där. Sen har jag, vi brukar storhandla. Och så vi har alltid ganska mycket i extra mat liksom. För att då slipper vi handla så ofta och det är enklare.
Är det en sån där grej som din partner retar sig på? Så här, ska du köpa 80 burkar konserverade mandariner?
Nej, det är mer så här, nu är kaffet slut, hur fan kunde det här hända? Dålig prepper här, man. Så det är mer så än
Hon önskar att du preppar mer så länge det är kaffe.
Ja, men det tror jag.
Är det någon aspekt av katastrofberedskap eller krisberedskap som du tycker att vi helt har missat, någonting som du skulle vilja lyfta som från din bok eller sådär?
Nej, men jag tänker väl att någonstans tänka att vi är mer förberedda än vi tror, och även om vi inte har alla de här liksom grejerna hemma, så är alltså, dels är det inte för sent att börja i det lilla och köpa ett extra paket liksom. Hitta de små stegen för att börja bygga upp någon sorts liksom, förråd hemma. Man köper ett paket extra varje gång man handlar av de vanligaste sakerna. För just att så här, minska trösklarna för vad det innebär att vara, eller liksom att vara förberedd, tänker jag. Att man behöver inte tänka att, så här, att jag är förberedd på ett strömavbrott, då behöver inte jag ha vapen och kamouflagekläder. Utan jag kan vara en ganska vanlig person som har lite extra mat hemma och en vattendunk och känner mina grannar liksom. Så att det är väl de aspekterna jag skulle säga. Så att man behöver inte göra så här preppande till identitet för att vara förberedd. Det är inte så många som har identiteten icke-rökare eller säkerhetsbältsbärare liksom. Utan det är så här ganska normala saker att tänka på, att det är dumt att röka och det är dumt att och åka bil utan säkerhetsbälte, men Men man gör inte det till sin identitet. Och samma sak tänker jag med prepping. Jag ser mig själv inte heller egentligen som en prepper. Men jag tycker det är intressant att skriva om. Jag tycker det är så här, det är ett fascinerande ämne.
Verkligen, verkligen. Men det där som du sa nu, det lät som en rimlig nivå för mig faktiskt. Jag känner mig ganska trygg med det jag har. Jag har ficklampa, vevradio och några konserver hemma. Så en bra början i alla fall.
Ja, det är en bra början. Ja. Godiset. Godiset Connect då.
Ja, jag har för lite starksprit hemma. Men ja. Det staten är glad över kanske. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför din egen expertis som du är nyfiken på att lära dig mer om?
Alltså jag älskar ju, eller jag fascineras väldigt mycket av så här rymden, om typ, eller så här, de här sakerna som vi inte riktigt vet men som vi utgår från att det är typ så här mörk materia, mörk energi, alltså alla de här sakerna. När jag inte kan sova så brukar jag lyssna på poddar som handlar om det. För det ger mig någon sorts känsla av att alla mina problem, allting som finns i mitt liv är helt oviktigt för att det är så jävla stort där ute.
Någon slags kosmisk ångest nästan.
Ja, men kanske. Ja, fast det blir inte ångest utan jag blir trygg av det. Ja. Jag blir liksom...
Men det låter som att jag ska träffa Ulf Danielsson då kanske, eller?
Ja, någon som kan prata om det här. Alltså olika teorier kring varför saker är som det är i rymden.
Han är ju väldigt duktig på mörk materia, tänker jag. Och att han har en fantastisk röst också när man ligger i sängen och vill lyssna på podd.
Ja, men då det är mitt tips i sådana fall.
Underbart. Herman Geijer, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Ja, tack. Det var jättekul att vara med.
Herman Geijer om krisberedskap, prepping med mera. Det har varit ett riktigt kul samtal tycker jag. Till exempel har jag fått med mig intressanta tankar kring vilka vi egentligen blir under en kris och hur mycket fördomar som florerar kring det här. Vill du veta mer om Herman Geijer och hans verksamhet så rekommenderar jag ett besök på zombieoverlevnad.se. Där hittar du också mer information om hans böcker. Herman driver också podden Beredsam där du kan fördjupa dig i ämnet och på Twitter och Facebook hittar du honom under namnet Nej Tack Zombies. Vi som gör den här förhoppningsvis inte levande döda podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Prenumerera gärna på Allt vill att veta i din poddspelare. Följ oss på Facebook och Instagram eller också kan du följa mig. Jag heter Fritte Fritsson med Z och S på både Twitter och Instagram. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.